I kväll ska vi börja i profeten Hoseas bok i det sjätte kapitlet. Och vi ska faktiskt läsa hela kapitlet. Hosea kapitel 6. Han är ju den första av de mindre profeterna, Hosea. Men även om boken är liten eller kort, så brukar man ju säga så här om profeten Hosea, att han är den i Gamla testamentet som har fått en lika djup uppenbarelse om Guds kärlek som aposteln Johannes i Nya testamentet. Sjätte kapitlet hos Hosea. Ja, i sin nöd skall de söka mig. Kom, låt oss vända om till Herren, ty han har sårat oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Han skall om 2 dagar åter göra oss friska. Ja, på 3:e dagen skall han låta oss stå upp så att vi får leva inför honom. Så låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han ska komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Vad ska jag ta mig till med dig, Efraim? Vad ska jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är ju lik morgonskyn, lik daggen som tidigt försvinner. Därför har jag delat ut mina hugg genom profeterna. Därför har jag dräpt dem genom min muns tal. Så ska domen över dig stå fram i ljuset. Ty jag har behag till kärlek och inte till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer. Men dessa har på människovis överträtt förbundet. I detta har de handlat trolöst mot mig. Gilead är en stad av ogärningsmän. Den är full med blodiga spår. Och lik en rövarskara som ligger i försåt för människor är prästernas hop. De mördar på vägen till Sikem. Ja, vad skamligt är gör det. I Israels hus har jag sett gruvliga ting. Där bedriver Efraim sin otukt, där orenar sig Israel. Också för dig, Juda, är en skördetid bestämd, när jag åter upprättar mitt folk. Ja, det kanske finns en och annan som tycker att jag kunde väl ha hittat en behagligare text. Nu är det ju ändå förbönsgudstjänst, och då ska det vara vänliga och snälla texter. Inte såna här konstiga. Okej, men den står i Bibeln. Och nu är det så här att om Gud är kärleken, så ska vi i praktiken kunna läsa var som helst i Bibeln och upptäcka hans kärlek. Det finns somliga texter där kärleken så att säga är lätt att se och förstå. Och det finns andra texter där kärleken kanske är svårare att se för våra ganska skumögda synsinnen. Men låt oss se vad det står. Den här texten är till en del profetisk, och till en del beskriver den profetens samtid. Herren säger i de 3 första verserna någonting om Israels folk. Det ska komma en dag, säger Herren, då Israels folk ska säga så här: kom, låt oss vända om till Herren, ty han har sårat oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Han skall om 2 dagar åter göra oss friska. Ja, på 3:e dagen skall han låta oss stå upp så att vi får leva inför honom. Nu är det så här att det här är en svår text att förstå om vi inte påminner oss att Herren redan från början ingick ett förbund med Israels folk. Och det förbundet, det har ju karaktären av ett sorts en för alla och alla för en. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Ditt livsöde är mitt livsöde och mitt livsöde är ditt. Och det är ju Herren själv som sluter det förbundet med Israels folk. Och därför blir Jesu jordiska livsöde en reproduktion av Israels folks hela historia. Och omvänt, Israels folks hela historia blir en reproduktion av Jesu jordiska liv. Det här ser vi när vi slår i evangelierna. Då möter vi till exempel tidigt den här berättelsen att Herodes blev så misstänksam att han skulle döda alla gossebarn i Betlehem. Josef och Maria får ta den lilla grabben med sig och fly till Egypten. Och det är ju alltså en reproduktion av Israels folks tid i Egypten. Efter dopet i Jordan, som tydligen på något sätt återspeglar Israels vandring genom Röda havet, så vistas Jesus 40 dagar i öknen. En återspegling av folkets 40 år i öknen. Och Jesus frestas i öknen av djävulen, precis som folket också frestades i öknen, även om det inte uttryckligen står att djävulen gjorde det. Och det här, det ger oss nu en nyckel. Jag tror inte vi kan lägga varenda berättelse om Jesus ut med texter i Gamla testamentet och säga se här har vi en likhet. Men när det gäller Jesu sista dagar, och framförallt när det gäller korsfästelsen och uppståndelsen, så finns här återigen en parallellitet. Här talar Israels folk och säger han skall om 2 dagar åter göra oss friska. Ja, på 3:e dagen ska han låta oss stå upp så att vi får leva inför honom. Ja, men det är ju Jesus, säger vi. Han skulle ju uppstå på 3:e dagen. Ja, det gjorde han. Men det här gäller också folket. Därför att folkets historia och Jesu liv har en parallellitet i sig. Och det är själva förbundstanken, detta att Jesus och folket så att säga är förenade till en oskiljaktig enhet. Ett vi-tänkande, om jag får uttrycka det så. När vi letar lite grann i Bibeln, vi ska inte göra det nu, du har säkert, känner säkert till det, så möter man i skriften ett uttryck som kallas för vedermödan. Hur lång blir den? Jo, den blir en tid och tider och en halv tid. Och det är så att säga den period som Israels folk och, så långt jag kan förstå, den hedna kristna kyrkan tillsammans kommer att gå in i en tid av yttersta trångmål. Men säger du, det stämmer ju inte riktigt, det blir 3,5 tider. Ja. Jesus var 3 dagar och 3 nätter i jordens sköte. Och dessutom så pinades han inför Pontius Pilatus 1,5 dygn. Så det kan stämma rätt bra. Alltså är detta en profetia om tidens slut egentligen. Ty andra skriftställen talar om för oss att Abrahams barn efter köttet kommer att omvända sig i stor skara när tiden är slut. Då ska Israels folk säga: låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss fara efter att lära känna Herren. Sträva låter jobbigt som sagt. Men låt oss fara efter att lära känna Herren. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han ska komma över oss liket regn, liket vårregn som vattnar jorden. Då är historien slut. Låt oss fara efter att lära känna här. Ty detta är ju det märkliga drama. Att när Herren själv, han som har slutit förbundet med sitt folk, när han kommer till det folket så känner de inte igen honom. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. De hade kunskap om allt, utom om vem Gud var. Och det är ju lite av en tragedi. När det faktiskt är evigt liv att lära känna Gud och den han har känt. Att det är det hela går ut på i våra liv. Vad är livets mening? Ha, säger du, det är inte lätt att förklara. Den ene kan tycka att segelbåten är livets mening och en annan kan tycka att konstnärlig verksamhet är livets mening. Ja, visst, så kan det kännas. Men om det finns en mening i livet så måste det finnas någon som har menat något. En som står över oss själva. Vad har han menat? Vad skulle det gå ut på? Jo, att vi fick komma fram till detta som en slutsats. Att ingenting i livet är så dyrbart och så viktigt som att lära känna honom. Förstå vem han är. Det är mycket viktigare än att göra tjänster åt honom. Sen är det en annan sak att ju mer vi lär känna den Gud som finns, desto mer kommer det spontant för självtryck att ske ett utflöd av gärningar. Du blir inte passiv när du lär känna den Gud som har skapat himlar och galaxer, planeter och myror och människor och allt. Då sätter man sig inte ner och försjunker i sömn och vila. För det är så mäktigt att lära känna Gud. Gud suckar lite granna sedan från fjärde versen och framåt. Vad ska jag ta mig till med dig, Efraim? Folket hade ju blivit utvalt och Gud hade slutit förbund. Men folkets kärlek var som morgonskyn, likt daggen som tidigt försvinner. Och ibland kan vi ju kanske känna igen oss i den kommentar. Så är det ju med din och min kärlek också så ofta. Och den kan vara blöt nog när solen går upp. Men den dunstar ibland fortare än vad vi kanske tycker skulle vara riktigt lämpligt. Och när nu Gud suckar över sitt folk lite grann så säger han så här i sjätte versen: jag har behag till kärlek och inte till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer. Det här uttrycket Guds kunskap ska ju nu inte förstås som den kunskap som Gud har, utan det är kunskapen om Gud. Alltså det som Gud längtar efter, det är att vi ska så att säga komma till insikt om att han behöver inte våra tjänster. Han är inte beroende av våra offergärningar. Och han klarar sig bra utan alla tjurar och vädurar och bockar och duvor och turturduvor och vad det är. Men det han längtar efter, det är ju djupast sett att vi ska längta efter honom. Att lära känna honom. För så är det ju när man är kär. När jag hade lärt känna den kvinna som så småningom blev min hustru, så tyckte jag att det fanns ju inga stunder som kunde liknas vid dem. Då jag fick träffa henne och lära känna henne lite mer. Det tycker jag fortfarande efter 31 år. Men det är en annan sak. Ty det är ju så att säga det gensvar Gud längtar efter. Inte att vi i och för sig rusar omkring som skollade troll och ska göra saker. Det är fint. Det är ju också någonting som hör äktenskapet till, att vi vill göra saker för varandra. Men det djupaste och det viktigaste ska inte glömmas. Som Jesus säger till Marta när hon kommer in arg som ett bi ur köket med stekpannan i högsta hugg. Frågar du inte efter att jag får jobba och slita ensam här? Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oro för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Bara ett är nödvändigt. Jag har mer behag till kärlek än till offer. Till Guds kunskap mer än till brännoffer. Nu står det så här att er kärlek är ju lik morgonskyn, lik daggen som tidigt försvinner. Och den tanken återkommer lite senare hos profeten Hosea i det 13:e kapitlet. Där Gud talar mera om folkets synd och vad synden i förlängningen måste komma att leda till. Så vi slår upp 13:e kapitlet. Så ofta Efraim tog till orda uppstod skräck. Högt tronade han i Israel, men han ådrog sig skuld genom Baal och måste så dö. Och ännu fortsätter det i sin synd. Av sitt silver gör de sig gjutna gudabilder, avgudar efter sitt eget förstånd. Allt sammans konstarbetares verk. Till sådana ställer de sina böner, under det att de slaktar människor ger de hyllningskyss åt kalvar. Därför skall det bli lika morgonskyn, lika daggen som tidigt försvinner, lika agnar som blåser bort från tröskplatsen och lika rök som flyr bort ur ett rökfång. Men jag är Herren din Gud, allt sedan du var i Egyptens land. Utom mig vet du ej av någon Gud och ingen annan frälsare finns än jag. Det var jag som lät mig vårda om dig i öknen i den brännande torkans land. Men ju bättre bete de fick, dess mättare blev de. Och när de var mätta tillräckligt blev deras hjärtan högmodiga. Och så glömde de mig. Då blev jag mot dem som ett lejon. Lik en panter lurar jag nu i vägen. Jag kommer över dem som en björninna från vilken man tagit ungarna. Och river sönder deras hjärtans hölje. Jag slukar dem på stället lik en lejoninna. Lik ett vilddjur som sliter sönder den. Det har blivit ditt fördärv, o Israel, att du satte dig upp mot mig som var din hjälp. Var är nu din kung som skulle bereda dig frälsning i alla dina städer? Och var har du dina domare, du som sa, låt mig få kung och första? Ja, en kung ska jag ge dig i min vrede. Och i min förgrymmelse ska jag åter ta honom bort. Ju bättre bete de fick, dess mättare blev de. Och när de var mätta tillräckligt blev deras hjärtan högmodiga och så glömde de mig. Ja, det är ju inte bara en bra beskrivning på Israels folk. Jag tycker det är en högst träffande beskrivning av Sveriges folk. I vilken utsträckning det också handlar om Finlands folk, det får ni avgöra. Hur handlar nu Gud mot det folk som kände honom men glömde honom för rikedomens skull. Ja, det låter starkt det här. Jag blir som en björninna från vilken man tagit ungarna. Jag slukar dem på stället lik en lejoninna. Lik ett vilddjur sliter jag sönder dem. Lik en panter lurar jag nu vid vägen. Ja, det är Guds vrede. Och när Gud beskriver sin vrede vidare så säger han så här: ja, en kung skall jag ge dig i min vrede, och i min förgrymmelse ska jag återta honom bort. Och då tror jag att han talar om sig själv. Ja visst, din kung kommer att komma till dig, men bara ett kort tag, och sedan kommer han åter att försvinna. Och i allt detta som nu låter så fruktansvärt hårt, så finns ju hela Guds barmhärtighet. Ty i detta finns ju frälsningsverket inneslutet. Om vi bläddrar tillbaka till 6:e kapitlet. Så kommer vi alltså ihåg att vi läste nu i 13:e kapitlet att jag ska skingra er som agnar ut över jordens yta. Och vi vet precis det hände med Israels folk. Men så står det också i 6:e kapitlets 11:e vers att det ska komma en dag då Herren åter upprättar sitt folk. Förskingringen, utspridandet, de svåra tiderna var också det en sorts Guds barmhärtighet. Därför att folket hade lärt känna Gud och hade fått rikedomar av himmelens Gud. Och så älskade man rikedomen istället för att älska givaren. Och nu är ju frågan, när vi ser på våra folk, kan vi byta ut vår kärlek till rikedomen mot en kärlek till Gud? Har vi en sån makt över våra egna hjärtan? Kan du och jag alldeles själv liksom säga att ja, fram till för 10 minuter sedan hade jag min glädje i lyxkryssaren och golfklubborna och karriären och vad det kan vara. Men nu har jag inte det. Nu har jag bestämt mig. Halleluja. Nu älskar jag inte det mer. Pyttsam. Det sitter djupare än så. Och vi är vanmäktigare än så. Någonting måste hända med oss. Det måste ju läggas en broms över vårt liv. Det ska komma den dag, säger Herren, då folket säger: kom, låt oss vända om till Herren. Ty han har sårat oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Tänk om våra folk, som nu är så drabbade av ekonomiska kriser, om vi kunde säga så här av hjärtat: ja visst, undra på att Gud tar pengarna ifrån oss, så som vi har älskat pengarna. Han har slagit oss, han ska också hela oss. Låt oss vända om till honom. Men det är uteslutet. Så säger vi inte ens i kyrkan. Det får man inte lov att göra. Ty då uppfattas man som dömande. Man är hård. Man har en förfärlig gudsbild. Och det får man ju inte ha. Och det ska man inte ha. Men att det kan finnas en Guds barmhärtighet i de svårigheter vi nu genomgår, inte bara i Sverige och Finland, utan ut över hela världen, inte minst den rika delen av världen. Har vi förvaltat rikedomarna på rätt sätt? Eller glömde vi Gud när vi tyckte att nu är vi rika nog? Nu kan du dra dig undan, Gud. Nu ska vi förneka dig. Nu vill vi inte ha med dig att göra. Hur ska Gud få våra hjärtan på sin linje igen? Ja, det är en svår fråga det där. Hur blir vi lösta från en kärlek som vi så att säga inte är kallade till? Det ska komma en dag då folket säger: han har sårat oss, han skall också hela oss. Och Zakaria beskriver ju den dagen i sitt 12:e kapitels 10:e vers. Profeten Zakaria 12:10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat, och de ska hålla dödsklagan efter honom som man håller dödsklagan efter ändesonen, och ska bittert sörja honom som han sörjer sin förstfödd. Jag har faktiskt en gång i mitt liv varit i tillfälle att läsa denna bibeln tillsammans med en jude som ville bekanta sig med kristen tro. Och jag sa till honom att här står det mig som det har genomborrat. Det är Gud som talar. Och verbet genomborra här är något väldigt fysiskt i hebreiskan. Det handlar om att sticka något vasst igenom någon. Min gode vän tappade hakan och satt tyst en stund och sa: tänk, jag har gått till synagogan i hela mitt liv och jag har aldrig sett en vers. Ja, det ska komma en tid då ögon öppnas. Men vi förstår nu att när Gud skingrar folket över jordens yta för att så småningom återsamla folket och öppna Israels folks ögon, så sker allt detta av barmhärtighet. Ibland behöver vi gå igenom kriser för att kunna släppa ifrån oss det som är så dyrbart i vårt liv, att det är omistligt, fast det ingalunda är så omistligt som vi tror. Och för att nu inte detta bara ska bli allt för mycket så att säga gammaltestamentlig teologi, så ska jag ta med friheten att illustrera det här med ett litet stycke erfarenhet ur mitt eget liv. Jag är för närvarande 54 år gammal och åtnjöt inte någon speciellt kristen uppfostran som barn. Det var lite söndagsskola, men det var minimalt. Och sen var det just inte mer. Under min gymnasietid var jag ateist, ansåg jag mig. Jag tyckte att Gud var en önskedröm för att ljuga bort rädslan för döden. Men jag kom till tro vid 26 års ålder, ungefär halvvägs genom mina läkarstudier. Och började sen att bekanta mig med den kristna tron mer och mer. 1973 började jag få ont i ryggen. Det började så sakta. upp i nacken, upp i huvudet, ner ut efter bröstkorgen. Och på ett halvårs tid hade jag fått verk uppifrån och ända ner. Jag hade skrivit en doktorsavhandling om ryggraden, dess anatomi och dess röntgenologi. Jag hade läst hyllmeter och åter hyllmeter om ryggar och ryggsjukdomar. Det behövdes inte någon expert för att tala om för mig att den här verken skulle inte gå över på en eftermiddag. När jag hade varit sjuk ett halvårs tid ungefär gick jag upp till kyrkan där hemma. Vi har en stor katedral på en sån här bergknalle som är så brant som man får hjärtinfarkt när man ska gå i kyrkan på söndagarna. Och jag gick dit i alla fall, och i den här stora katedralen var vi kanske 15 eller 20 personer. Det var en onsdag kväll, en nattvardsmässa. Och jag minns än idag att kyrkoherden höll ett litet skriftetal över texten om Jesus och lärjungarna på förklaringsberget. Och skriftetalet utmynnade i slutsatsen att sånt får vi aldrig vara med om. Och sedan vi tog då syndabekännelse och liturgi, och sen gick fram för att ta emot gåvorna. Och vi var ju inte fler än att det blev ett duklag runt altarringen. Vi knäböjde där. Och precis när jag böjde knä så inträffade en av mitt livs stora överraskningar. Jag upplevde som att jag lämnade min kropp. Plötsligt bara kände jag den fanns bakom mig. Och i den fanns all verken. I den fanns all trötthet. I den fanns så mycket av det som gör att vi, så att säga, nästan ständigt snavar på våra egna fötter. Jag upplevde en frihet som jag inte kan beskriva. Och i det tillstånd jag då befann mig, jag får nästan säga som Paulus, om jag nu var i kroppen eller inte, det vet inte jag. Men i det tillstånd jag då befann mig så liksom bara flög armarna upp. Och ut ur mitt innersta kom ett jubel och en lovsång som jag aldrig hade tänkt vara möjlig. I nästa ögonblick när jag ser mig omkring så finner jag att jag står i en skara som ingen kan räkna. Alla med lyfta händer. Och en lovsång. Intensiv att jag bara några gånger här på jorden har hört något som liknat det. Och det har inte alls med röststyrkan att göra, det mäts inte i decibel det här. Det fanns inga elgitarrer närvarande. Vi bara uttryckte vår tacksamhet. Och det är ju alltid svårt att säga hur lång en sån där upplevelse kan vara. Gissningsvis 20-30 sekunder. Sen var jag tillbaka i kroppen och verken. Och jag grät. Jag storgrät till resten av den gudstjänsten. Lyckades dock avsluta gråtandet för att efteråt flyga på kyrkoherden och säga att så där får du inte predika. Och så berättade jag vad jag hade varit med om. Och då blev han lite chockad. Men jag trodde att det här betydde att jag skulle inte bli fri från min verk förrän jag dog. Så jag blev inte särskilt uppmuntrad av denna erfarenhet, trots att det så att säga var en försmak av himlen. Verken fortsatte. Jag hade bestämt mig för att jag ska gå till jobbet varenda dag jag kan stå på benen. Det var kriteriet. Och varje dag jag kunde stå på benen så gick jag. Ibland var jag tvungen att ta ordentligt med smärtstillande tabletter, men så fort de hade hunnit upp i huvudet och jag kunde stå på benen så iväg skulle jag. Taxi om inte annat. Mina kollegor var mycket vänliga och mycket förstående. Och de lät mig göra det jag kunde göra, och så gjorde de resten. Nu var det så här att detta var en universitetsklinik. Vi hade mycket forskning på gång. Och jag var lite av spindeln i nätet i det här forskningsarbetet. Jag handledde ett antal doktorander. Och jag trivdes som fisken i vattnet. Oj, forskning är skojigt. Det är rena knarket. Det är som att både göra korsordet och lösa det på en gång. Och jag var helt neddrogad i det här, det försäkrar jag. Men det var klart, det var inte lika lätt som förut att syssla med det här när det värkte dag och natt i ryggen. Åren gick. Efter 2 år ungefär så gjorde jag en ny upplevelse i samma kyrka och vid en likadan nattvardsgång. Jag satt och bad en stund för mig själv innan gudstjänsten började. Och bad för en god vän till mig. Och plötsligt får jag en väldigt tydlig röst inombords. Man kan inte säga att jag hörde det med öronen eller att det klingade i lokalen eller sånt. Men det var alldeles tydliga ord inom mig eller inom mig här eller hur jag ska uttrycka det. Och jag fick ett väldigt klart besked om någonting som skulle hända med den personen i framtiden. Och det blev också så. Men sen återkom rösten och talade till mig. Det är min, vad skulle det blivit av dig om du inte hade blivit sjuk? Det är min nåd att du är sjuk och du ska tacka mig. Om någon människa hade sagt det, i själva verket fanns det en människa i min närhet som hade sagt något liknande. Och jag hade bara gapskrattat. Men det här var sagt med en sån auktoritet. Att jag storgrät och tackade Gud. För någonting som jag önskade dit peppan växer, om ni förstår vad jag menar. Vad skulle det blivit av dig om du inte hade blivit sjuk? Ja, det naturliga hade ju varit att jag liksom hade, åh, jaså. Jaha, det finns något du vill säga med Gud. Nej då, oh nej. Jag kanske någonstans djupt inom mig visste vad Gud skulle kunna tänkas vilja säga. Och jag lyckades faktiskt att inte förstå att han ville säga någonting. Nästa dag återkom precis samma röst på precis samma sätt. Jag stod och klädde om mig för att gå till matsalen och äta lunch på jobbet. Och plötsligt utan föregående varning så säger denna röst: tror du att Israels barn skulle följt Mose ut i öknen om de hade haft det bra i Egypten? Nej, det var ju en lustig tanke, den har jag aldrig tänkt förut. Men det är klart, det skulle de naturligtvis inte ha gjort. Och jag kunde ju ha frågat Gud, vad är det du vill med mitt liv? Men icke. Under de här åren, de här 5 åren, när jag var hemma, så satt jag bara och kämpade för att överleva. Jag satt uppgillrad i ett soffhörn med en massa mer eller mindre sinnrikt uppställda kuddar för att minska plågan så mycket som möjligt. Och för att ha någonting att syssla med så läste jag Bibeln. Folk frågar ibland, var har du din bibelkunskap ifrån? Har du gått i någon bibelskola? Ja, jag satt i 5 år i en soffhörna. Och under den tiden så började ett medvetande växa fram i alla fall att Gud ville något annat med mitt liv. Ett par år senare återkommer samma röst plötsligt, precis lika utan föregående varning. Jag var på väg till bussen för att åka till jobbet. Och så fick jag följande besked: det du gör nu kan många andra göra. Men det som är din livsuppgift kan bara du göra. När de 5 åren, för jag var sjuk i 5 år, när de led mot sitt slut, så var jag en dag på en gudstjänst där en missionär predikade. Han hade aldrig träffat mig och jag hade aldrig träffat honom. Men jag gick fram efteråt och bad att han skulle lägga händerna på mig och be för mig. Och det gjorde han mer än gärna. Han var inte nödbedd. Han slutade nästan omedelbart. Och så började han tala i tungor och så uttydde han. Och så talade han om precis vad Gud ville. Han ville att jag skulle färdas runt i Sveriges land och predika för allt Guds folk. Och sedan så talade han också om att jag ville inte det han ville. Jag bara sjönk som en trasa ner på golvet. Inte så där som på moderna gudstjänster där man tippar baklänges som en avsågad fura och ligger och fnittrar i en halvtimme. Utan mina knän böjde sig som om bena var spaghetti kokt. Och jag låg i en hög på golvet och grät. Folk hade hunnit till påtåren när jag kom vacklande ut och frågade om det fanns lite kvar till mig också. Resten av den dagen var jag helt smärtfri för första gången på 5 år. Och då förstod jag att nu måste jag bestämma mig. Och jag undrar hur i all världen ska det här gå till? Vad ska folk säga? Hur kommer andra att ta det? Framförallt de som jag handledde på kliniken. Hur skulle det här gå till? Tillfället kom 6 veckor senare ungefär. Då kom min chef en dag med lysande ögon. Han hade haft någon sorts underhandskontakt med statens medicinska forskningsråd och blivit lovad 250 000 i utrustningsanslag om vi slängde in en ansökan. Och mitt namn skulle givetvis stå först på den ansökan. Jag var spindeln i nätet. Och jag bara kände att jag hade blivit slängd i väggen. Gode Gud, vad gör jag nu? Tänk om jag får 250 000 i forskningsanslag. Då är jag ju som fastspikad i maskinerna här. Så att när vi hade diskuterat det här en stund så liksom sög jag in luft. Och så sa jag så här. Nu ska ni veta, goda vänner, att jag vet att jag har en kallelse från Gud. Och jag kommer inte att stanna på detta ställe så värst länge till. Och ni ska veta, jag hade ju alltså så ont att jag inte kunde stå på benen vissa dagar. Och de andra, de tittade ju i kryss och undrade hur ska vi göra med det här. Min chef, en gammal pålitlig ateist, sög mig i nackskinnet och släpade in mig på sitt skrivrum och sa så här att nu måste du förklara det här. Och han höll på länge och väl. Tills det till sist slog honom att det fanns en fransk målare som hette Paul Gauguin som fick någon sorts 40-årskris och stack ifrån fru och barn och åkte till Tahiti och målade nakna flickor. Och det var så att säga det närmaste han kunde komma till att jämföra med. Och Gud signe den mannen, för när han minst hade fått någon sorts provisorisk förståelse för min situation så backade han upp den totalt. 4 månader senare blev jag helad i en förbönsgudstjänst en kväll. Jag var tvungen att ta en extra smärtstillande tablett för att åka dit. Men dagen därpå kom jag till jobbet utan att ha ont i ryggen. För första gången på 5 år. Och när jag ser tillbaka på de åren. För nu ska vi komma till poängen. Det här är inte bara en rolig historia så att säga. Så måste jag säga, jag var inte sjuk en dag för länge. Under de 5 åren dog till sist min kärlek till forskningen. Folk frågar mig idag, ser du dig inte tillbaka? Längtar du inte tillbaka till läkeriet? För några veckor sedan var det 10 år sedan jag slutade. Nej, säger jag, det gör jag inte. Det var skoj så länge det varade, men det här är ännu bättre. Och det blev ju ett Abrahamsoffer eller ett Isaksoffer, vad vi ska kalla det. För nu forskar jag i skrifterna istället och det är väl så roligt som att hålla på med röntgenfysik. Men det visste jag ju inte då. Det vet man ju inte alltid när man släpper taget om något som är en så kärt. Att inte ens Gud nästan vet hur han ska locka det av en. Och jag måste i vilket fall säga, det här var mig så kärt att det var långt bortanför min egen beslutsförmåga att säga nu släpper jag det här. För hade jag sagt det och liksom försökt att bara säga det att ja, nu herre, nu är det din kallelse som gäller och nu ska vi stå på ordet här och nu ska vi gå loss. Uy, det hade inte funkat. Jag hade blivit förgrämd på nolltid. Och ändå tyckte att Gud hade begärt det orimliga av mig. Men han löste mig ifrån en kärlek som så att säga i längden hade förkrympt mitt liv. Och jag fick en lustig tanke för ett par år sedan. Vi var nere i Israel, min hustru och jag, och satt på en restaurang i Eilat och åt någon sorts läckert kryddad mat. Och så kom plötsligt tanken för mig. Vad skulle det ha blivit av mitt liv om Gud inte hade satt stopp? Alltså precis det han frågade mig i kyrkan en gång. Vad skulle det blivit av ditt liv om du inte hade blivit sjuk? Och då såg jag mig plötsligt själv som en utbränd och förgrämd akademiker. Det blir inte alla akademiker, förstår mig nu rätt. Men jag hade lite för mjuka armbågar för att i längden passa i den miljön. Och vi hade mycket konflikter och vi hade mycket svårigheter. Och jag tror att jag i längden hade malts ner av den miljön. Det behövs vissa talanger för överlevnad som jag saknade. Och då gick en ström av tacksamhet igenom mig. Gud, du visste något bättre. Och jag hade ont de åren. Regina sa till mig häromdagen att för hon hade besök av min son och sonhustru i Grankulla i somras. De lånade hennes sommarstuga ett tag. Och så sa hon, jag har ju hört dig tala om hur ont du hade. Men jag har inte förstått hur ont du hade förrän din son berättade om hur du såg ut under de här åren. Och det är alldeles sant. Men jag säger ändå efteråt. Jag var inte sjuk en dag för länge. Och det var ändå Guds nåd. Betyder det nu att alla ni som är sjuka idag, kanske till och med alla ni som har ont i ryggen, ska säga så här att jag vill säkert något helt annat med mitt liv? Nej, det ska ni inte göra. Det är inte alls det som är poängen. Utan det som är poängen är detta. Att det som gör ont kan innehålla mer av Guds barmhärtighet än vi för stunden förstår. Vi kan påminna oss Jesu ord till lärjungarna när han tvättar deras fötter. Det jag gör förstår du inte nu, men framdeles ska du fatta det. Och så kan det vara ibland i livet. Tuktan är inte ett straff. Guds tuktan är inte ett straff. All läkarbehandling är heller inte smärtfri. Kirurgi bedrivs kanske visserligen under narkos och övlig smärtlindring. Men man brukar inte hoppa över små hus när man vaknar på IVA efter operation. Det brukar göra ont. Och ibland finns det en Guds kirurgi när vi behöver lösas från sånt som vi älskar och som egentligen inte är värt vår stora kärlek. När saker och ting på det sättet ska finna sin rätta plats kan Gud låta oss gå genom svårigheter till en tid. Det är inget konstigt med det. Det innebär inte att Gud har förskjutit den. Det innebär inte att Gud säger du är en syndare, att detta jag vill lösa det från är synd. Det kan också betyda jag vill något bättre för ditt liv. Forskning är inte synd. Men Gud ville något annat. Och jag tror att vi måste vidga ramarna för vår förståelse av Guds handlande med oss när vi lider. Vi har fått en så liten Gud så han nästan går att stoppa i en tändsticksask. Gud har redan gjort allt och vi ska bara stå på här så ska alla bli friska. Ja, ack att livet var så enkelt. Ack att det gick att sätta på sådana former. Så är det inte, mina vänner. Men vi kan alltid be till Gud. I alla väder och i alla lidanden. Min svärmor bad för mig varenda dag under de 5 åren. Jag vet inte hur många hon engagerade. Och det bidrog säkert till att det gick som det gick. Böner är aldrig bortkastade. Aldrig. Men vi får vara flexibla och förutsättningslösa när vi ber. Så att vi inte binder oss vid ett resultat. När Gud kanske har ett annat mål i sikte med våra liv. Och vi har alltid anledning att be i våra svårigheter att vi ska få lära känna Herren. Låt oss fara efter att lära känna Herren. Låt oss fara efter att lära känna Herren. Ty det kan vi göra i svårigheter på ett sätt som vi aldrig kan när allting går på räls med medvind och solen i ryggen. Då kan vi lära känna den Gud som också har ett medlidande med oss. Mitt i de svårigheter som man kanske ändå inte häver på stubben. Låt oss för allt i världen inte krympa Gud. Därför när vi gör det så blir vi bara förvirrade. Vi får en enkel teologi, men vi blir förvirrade i våra hjärtan. Den stämmer inte med verkligheten. Och när vi ser det så börjar vi leta efter fel hos oss själva. Låt oss inte göra det. Låt oss vara trygga i vårt barnaskap. Gud överger icke Israels folk. Han överger inte oss i våra svårigheter. Inget lidande är tecken på att Gud har övergett oss. Utan vi kan frimodigt gå fram till nådens tron för att få hjälp i rätt tid när vi behöver. Nu ska vi vända oss till Herren och be. Herre, vi ska nu börja be för varandra. Och vi vill verkligen lägga fram smärta och lidande, förvirring och problem, sorg och bedrövelse, glädje och längtan. Allt vill vi lägga fram inför ditt ansikte. Vi vill tala med dig om det här. Och vi vill be dig att oavsett vilken situation vi står i, att vi ska få lära känna dig. Och att du ska ge oss den hjälp vi behöver idag, och att du ska leda oss vidare, Herre, så att vi en dag alla ska stå inför dig med lyftade armar i en skara som ingen kan räkna och tacka dig med uttrycksmedel som vi ännu bara dunkelt kan ana, den sång som bara dina barn kan lära sig, Moses och Lamsens sång. Herre, vi ser fram emot den dagen och vi vet att du ska föra oss ända hem. Lovat vare ditt namn. Amen.